En podcast från Aftonbladet.
Ja, det är Simon.
Hallå där. Vad är positionen? Frågar jag innan du ens hinner säga någonting.
Ja, men det är väl rimligt. En rimlig fråga eftersom positionen har skiftat, vilket inte är en självklarhet till oss som är fotfolket i det svenska fotbollsfolkets tjänst. Vi har flyttat oss under dagen från Dallas till Houston, samma gamla Texas, fast rakt in i stadsmiljö istället. Så att hotellrum i Houston, Texas, där befinner jag mig. Du är söderöver.
Jag är söderöver. Jag är ju inte riktigt nere vid Stilla havet, men inte så jävla långt därifrån. Uppe på någon höglandsplatå, hyfsat nära Sierra Madre, vilket alltså för oss till Guadalajara, Mexiko. Och det är en förträfflig jävla plats på jorden. Den kan jag prata mycket om. Men frågan är om du först ska gå igenom din amerikanska roadtrip. För den hade ju i alla fall jag höga förväntningar på. Blev det som det skulle vara?
Nah, lätt besvikelse. Alltså, det är klart att tuffa fram över prärien, Highway 45 kan det vara det, i ett stort jäkla monster till SUV eller vad det nu är. De har hyrt kompisarna. Det har ju sina kvaliteter, för att det var en ganska spak samling som åkte. Jag försökte hålla uppe någon form av glädje och humör som co-driver. Linn Nordström körde väl större delen, vilket innebär att ja, du vet ju vilken sorts musik som spelas då.
Ja, men den kan man ta kontroll över.
Nej, det är, Lind får bestämma.
Ja, då är det helt andra rattregler som gäller när ni delar bil jämfört med när vi gör det. Vi brukar dela både broderligt och systerligt på spellistan.
Nej, här behövde Nordström stöd. Hon behövde all form av uppmuntran. Så det blev Lundell
hela vägen. Okej.
Okay. Ja, det var precis vad det var innan Pontus Orre tog över ratten sista timmen, 90 minuter eller så. Småtrevligt, men det var kollegor som mestadels sov eller jobbade. Så att, jag kände mig lite småensam där framme.
Otroligt. Falla på för dåliga lagkamrater när man ska göra en amerikansk roadtrip. Sen är det ju speciellt med liksom Linn och hennes relation till Lundell. För när det kommer till Ulf Lundells musik är jag ju en stor anhängare av ungefär 40% av hans katalog. Det är så en oerhörd skillnad på bra Lundell och dålig Lundell. Och det som är det besynnerliga i sammanhanget är att Linn ofta väljer dålig Lundell. Hon liksom går på den svaga delen av produktionen. Och då är det ju riktigt jävla illa. Alltså man kan inte vilja höra 67-67 när man börjar se Houston Skyline torna upp sig. Det är omöjligt.
Jag tror att hon ser dig som någon form av medgångssupporter, tror jag. Jag tror att hon aktivt söker upp den mörka halvan av katalogen. För hon ser nog att hon har gått igenom den ljusa halvan och tröttnat på den, så nu upptäcker hon nya horisonter. Medan du som är en mer, eller inte lika frekvent besökare i Lundellland, antar jag, ägnar till andra saker.
Jag vill bara föra till protokoll att det är den mörka halvan som är den goda halvan. Det är ju hans liksom uppsluppna partyrökare och hans liksom rock'n'roll ruffande med Janne Bark. Det är det som är riktigt jävla dåligt, medan mycket annat kan vara 5+. Men det kanske inte är en Lundell-dag när VM-dygnet ska summeras. Ska du ha en skopa Guadalajara eller?
Ja, men jag är mest nyfiken på hur du hanterar hög höjd. Alltså, är det så här, märker du att höjden gör saker med dina blodkroppar? Är det ett höghöjdsläge så att du kommer liksom studsandes ner med ny svung i steget och ny energi? Är det vi har att förvänta oss?
Alltså, jag har haft ont i huvudet både idag och när jag först kom till Mexico City förra veckan. Men å andra sidan, jag sover ju ingenting. Så jag har ont i huvudet varenda jävla dag. Ifall det har med hög höjd att göra eller med 240 i bingen, det är jävligt svag på att sortera. Det är inte så att jag tycker det känns särskilt viktigt att analysera heller, utan man vaknar, antingen har man inte ont i huvudet och jublar, eller så har man ont i huvudet och tar 2-3 och till och tuffar vidare i tillvaron. Så jag vet faktiskt inte riktigt hur jag reagerar på höghöjd. Det här är ju inte så högt heller. Det är väl typ 1500 meter där Mexico City väl är dryga 2000. Det är ändå Kebnekaise höjder i Danstan. Men här tycker jag att luften känns ganska lätttuggad ändå. Så.
Jag har förstått att att scenerierna är något alldeles extra kring stadion i Guadalajara. Att det är lummigt och grönt och härligt på något vis. Stämmer det?
Det stämmer, men det är ju liksom plats 8 på saker som jag tycker är värda att berätta om från Guadalajara. Liksom lummigheten runt arenan. Det är inte en central dimension i min fotbollsupplevelse. Sen ska det i och för sig sägas att arenan rent arkitektoniskt är ju någonting som hänför. För den är ju uppbyggd på en konstgjord sluttning som är jävligt lummig. Och sen så tronar den i någon form av liksom cirkulär form där uppe. Och det är tänkt att det ska vara en återskapning av en av alla vulkaner som finns i bergen här runt omkring. Och så är gräsmattan där nere i själva kratern. Och så väller energin och läktarlava ner mot spelarna. Och absolut, jävla cool arena. Överlägset bästa trycket som jag upplevt hittills under VM. Azteca-premiären, där var det ju så väldigt tydligt att det var ju bara the one percenters i det mexikanska samhället som hade någon möjlighet att gå. Här är det väl kanske the 10%ers eller the 20%ers. Det är klart att det är väldigt välbeställda mexikaner som lyckas ta sig in på matchen. Men det blir ändå något helt annat. Så infernaliskt tryck inför, under och efter matchen. Trots att det var jävligt dålig fotboll i stora stycken. Men än viktigare, en heldags upplevelse som kändes VM. Alltså VM på det sätt som det var förr. När jag först fick möjligheten att åka på den här turneringen. VM i Tyskland. Där det kändes som att hela nationen blev bortsvept av mästerskapet. Allt kretsade kring VM. Varje stad, varje torg, varje bar. Det var VM. När en annan match spelades så kollade alla på. Fick de inte plats på baren, men står ute på gatan och följer vad som händer. Är det hörna? Ja, men då står man kvar tills hörnan har slagits. Och du drar på dig vad du nu har för klädsel, plagg och paltor som passar för stunden. Och så är det ju inte i Mexico City, för det är för stort. Så är det ju definitivt inte i USA, för det är både för stort och utgår från en realitet där fotboll är för perifert. Och det är ju en skillnad. Det är ju en skillnad mot Qatar också. För där var ju alltså koncentrerat så att VM tog över nere på marken. Den här sommaren har ju väldigt mycket varit väldigt bra runt det sportsliga. Men det har ju aldrig blivit den där känslan av att VM är det enda som existerar. För VM försvinner ju i Dallas och i Los Angeles. Och säkerligen i New York City också. Men Guadalajara, här finns ingenting annat. Det är bara grönt och det är bara boll och det är bara just här och just nu. Och det var så jävla välgörande att få ett dygn med den känslan. Och därtill fick vi även ett klimax med det där halvt oförtjänta, jävligt slumpmässiga segermålet. Men det är klart att det lyfte allting ännu mycket mer. För det här var min typ av VM-dag, min typ av VM-stad. Och det är jag längtat efter att kunna säga.
Ja, det låter ju härligt. Och sen med ett gäng Chivas-grabbar i laget också väl, som spelar på hemmaplan.
Ja, och blir utslagsgivande. Det är ju Luis Romo som är påpasslig och petar in segermålet. Och han är ju en Chivas-spelare. Även om det är ostrondykarns grabb från Sinaloa. Från allra första början. Och sen då Raúl Rangel i målet som gör den här otroliga jävla jonglörsräddningen på slutet. Jag vet inte om du såg matchen eller om du satt och drack bärs med Lin som dina skickade bilder antydde.
Nej då, matchen tittades på den där. Alltså jag tycker första räddningen är okej, det är en bra räddning. Det är den där magmuskelakrobatiken på returen som är något alldeles överjävligt.
Ja, det är otroligt. Och det är ju verkligen, man ser ju när man tittar på reprisen att som det ibland är med målvaktshandskar. Fingrarna räcker inte riktigt hela vägen ut i fingerspetsen. Så liksom, är det bara luft där längst ut i målvaktshandsken, då kommer den inte riktigt kunna klara av att hålla emot och gå bollen in. Men här är precis tillräckligt mycket skelett för att han ska kunna hålla emot och fånga upp bollen på något obegripligt sätt. Och det är klart att det blir ju kul att det är två Chivas pojkar som är utslagsgivande. För de gör ju ett stort jävla nummer här kring av att utgöra Mexikos hjärta. Alldeles oavsett om du menar nere på gräset eller bara i samhället i stort. Det är härifrån allt egentligen utgår. Och de har ju sin filosofi i Chivas som, ja, vi i Europa känner som Athletic Bilbao-tänket. Att de bara har, i och för sig inte regionala killar i laget, men de har bara nationella killar i laget. Puros mexicanos. De har bara mexikaner i spelartruppen. Och det är det som gör att de tycker sig donera ryggraden till landslaget. Och här använder jag ordet donera av en anledning. För du följde väl slutfasen av den mexikanska säsongen häromsistens?
Jo då, eller följde och följde mycket sagt. Men
du noterade.
Jag noterade och hade ju själv varit intresserad eftersom det var Chignacs stora farewell show också.
Ja, och kontentan var ju att lagom till slutspelet som de körde, när allt skulle avgöras, då tyckte Javier Aguirre, förbundskaptenen, att vi kan inte bara vänta med att gnugga ihop landslaget. Ska vi spela VM på hemmaplan och nå kvartsfinal som 86, ja då måste vi jävlar i mig förbereda oss som vi gjorde 86. Samlas tidigt, gnugga ihop allt, springa upp för några jävla bergssluttningar. Och därför pumpar han ihop det här laget för 40-45 dagar sedan. Sett till de killar som fanns i den inhemska ligan. Och vilka drabbades då hårdast av det? Ja men Chivas, de fick ju ett halvdussin av sina bästa bara utlyfta ur slutspelet precis när titeln skulle delas ut. Och den vann de ju inte som konsekvens. Så de är ju lite latent förbannade, eller i alla fall så känner de att de förtjänar en jävla nationell tacksamhet för att de offrade sig för den här kvällen, den här gruppsegern.
Nej, det där är ju såklart en sak att bära med sig, att få fan mexarna, Aguirre, de kliver med de bästa förberedelserna av alla landslag, så det, jag tror de spelar 8 träningsmatcher före turneringen, och det är ju en lyx som inte så jättemånga andra landslag har haft. Men jag ska berätta en sak för dig för att liksom hamra in kontrasterna mellan din värld idag och min värld idag. När vi åkte in, för när man åker från där vi befann oss i Frisco och till Houston, så går vägen att man åker rakt in i Dallas centrum för att sen kunna ta sig ut på Highway 45. På skraporna inne i Dallas så såg jag en stor sån här banner. En stor reklamskylt helt enkelt. Med budskapet från, jag tror att det var från New York Times. The other footballs coming to town.
Ja, det är att något annat.
det är något annat än i Guadalajara, misstänker jag.
Ja, nej. Alltså jag skulle inte byta mitt VM-dygn mot ditt den här gången heller. Det är ju den krassa sanningen. Och jag vet inte exakt hur spelschemat ligger nu framgent. Men jag tror väl dessvärre att det mexikanska landslaget inte har någon möjlighet att återvända hit till Guadalajara. Vet ju för sig inte vart de spelar sin sista betydelselösa gruppspelsmatch. Men känslan är att det inte är här i stan. Så det var ju första gången de spelade VM-match här. För det gjorde de inte 86. Och nu har de redan vunnit gruppen. Ja, nej, de spelade aldrig här. Och nu har de redan vunnit gruppen. Och det innebär ju att de redan vet att deras 16-delsfinal Mexico City, Azteca stadion, deras eventuella 8-delsfinal Mexico City, Azteca stadion. Och det är klart att det är jävligt positivt. Mm. Men jag ligger ju kvar i det här att detta VM har aldrig känts mer som ett VM än just här och just nu. Och på så sätt är det lite synd ifall inte den här möjligheten och den här upplevelsen återvänder. Ja, i och för sig fått rapporter inifrån stadskärnan där de ju hade ett stort stort jävla, en stor jävla fanfest nedanför den otroliga teatern och den otroliga katedralen. Men den var ju smällfull redan vid lunchtid. Och de blev tydligen tvungna att avbryta framåt avspark någon gång. För då hade den blivit stormad från alla håll. Och det har ju både fördelar och viss problematik det här med att det här är en ganska rå och ruffig. Och om ni så vill autentisk fotbollsstad. Det kommer ju med ja, en annan paketering än det gör i Dallas.
Det kan man säga. Jag kan också informera dig då om att Mexikos tredje gruppspelsmatch går också den på Azteca mot detta bleka Tjeckien.
Ja, så att de det är jävligt sorgliga. Och det är klart att det är inte synd att Mexiko spelar på Azteca. Men än en gång, jag var där häromdagen och såg den matchen. Och jag var här idag och upplevde detta. Och jag väljer Guadalajara 6 av 7 i alla fall.
Mm. Fint. Och om man ska hitta en länk mellan min tillvaro här, träningsplanen på FC Dallas Toyota Stadium, eller den kvart som man fick se av träningen, och din verklighet på Guadalajara, vet du vem som länkar ihop miljöerna?
Oh, det känns fan svårtuggat, för vi har ju av förklarliga skäl inget svenskt i Chivas. Sen är ju Atlas också härifrån. Jag funderar om vi kan ha något svenskt i Atlas.
Du behöver inte gå över ån efter vatten. Jag är, frågan är ytterst konkret menad. En och samma människa har under dagen varit på både Sveriges träning och på matchen som du var på.
Jaha. Gravström. Jag tänkte säga Infantino, men då blir det Gravström för fan. Enda som har tillgång till privatplan.
Exakt så. Du kunde ju åkt med honom, din idiot. Varför gjorde du inte det för?
Bra fråga, för jag behövde gått astidigt och det behövde inte Gravström.
Nej, rimligt. Nej då, han var på Sveriges träning och det ägde väl sin rimlighet. Han är ju en, alltså FIFAs generalsekreterare, Infantinos närmaste man, som ju är uppväxt i Uppsala, som delar sig till mellan Schweiz och Frankrike, men som också är holländare eller nederländare. Så det här är ju El Grafströmmico som spelas här på midsommardagen i Houston. En match där han väl har hjärtat i båda lagen, även om jag tror om man skulle pressa honom hårt mot väggen. Jag frågade honom, han är diplomat som han alltid är, men han gillar Sverige, men jag tror att hans stora hjärta kanske är mer i den holländska fotbollen. Jag vet att han var väldigt förtjust i Dennis Bergkamp som ung. Så att, om jag ska gissa, så tror jag att det är Holland snarare än Sverige som är Grafströms lag.
Ja, det låter ju sorgligt, såklart. Och han är ju en, jag ska inte säga sorglig figur, för han är onekligen en ganska framgångsrik herre. Men väldigt, väldigt svårfångad, svåråtkomlig, omöjlig att få grepp om eller ens få en uppfattning om. Men det är ju intressant i kontexten att du inte bara bytte några ord med honom idag, utan att du tidigare har avslöjat, och det kanske inte jag får berätta nu, men det är ju ändå att du och Gravström har någon sorts löpande dialog över sms, att du ingår i någon av hans liksom texttrådar. Och när du först berättade det så hajade jag ju ändå till. Fan, man ska hålla sina vänner nära och sina fiender närmare, eller hur du ska summera det?
Ja, det här är ju överdrivet till den tabloida gränsen. Men ja, det har hänt att har skickats sms hit och dit, och han är ju fascinerande, en charmant typ på oerhört många sätt. Men han är ju också, vilket alla journalister som någon försökt, en undflyende substans i att han är väldigt fin att prata med, men han ger inte intervjuer på det sättet. Jag tror att svensk press har väl, det är Johanna Frändén som gjorde en intervju när hon var på Aftonbladet för något år sedan. Mer än så har det inte blivit. Och det var ju samma dag när han går och hälsar och säger tjena till massa journalister. Men de som frågar om, ja men kan vi få ställa på frågor? Alltså på band för publicering. Då säger han ju nej. Det är inte rätt tid och det är inte rätt forum. och alla mina tomater där, rätt tid och rätt forum. Ungefär som med hans chef med Infantino, att de dyker väldigt, väldigt sällan upp. Så det får man bara vara väldigt, väldigt medveten om.
Ja, och oavsett vad man nu tycker om herren i fråga, även om han är charmant och säkert väldigt behaglig, så finns det ju ett sataniskt stort jävla problem i att en person i hans roll, med hans ämbete, är så ogreppbar att vi inte vet vem han är, vad han vill, vad han står för, vad han tycker. Det är ju liksom, det är ju ämbetet, det är hans tolkning av ämbetet som är problemet, snarare än vem han är, naturligtvis. Men det problemet är ju betydande, och det problemet är illustrativt för hur FIFA kommer att funka, och det är ju sammanfattningsvis jävligt illa.
Ja, nej, jag delar den bilden helt och hållet. Även om det såklart är skillnad på en tjänsteman och en president, så är det ändå alltså bara det här att det inte är öppet för journalistik, att det inte är öppet för granskning, att det inte är öppet för frågor som får ställas. Att FIFA-presidenten kommer undan med att ha en presskonferens varannat år som inte ens är en presskonferens. Det är ju liksom bortom allt som är uselt.
Ja, jag tycker egentligen vi kommer inte ens dit, för det hade varit en sak ifall man hade haft en tydlig uppfattning av vem som ville vad och hur det skulle gå till och på vilka grunder, och det därefter inte tilläts frågor och granskning. Men vi kommer ju inte ens dit. Vi kommer ju inte ens till punkten där vi har något grepp om just vad de här människorna egentligen företräder för visioner, idéer och ideal. Och ja, vi hade kunnat börja med att de i alla fall pratade och berättade, och sen hade vi kunnat fråga, kritisera och granska, men vi kommer ju inte ens till första punkten på spelbrädet. Och ja, så är det med FIFA. Något mer med dagens fotboll som du vill förhålla dig till, eller för den delen dagens vardagsupplevelser?
Nej, vardagsupplevelserna är ju, det är 6 timmar i en bil, och det är en, ja, det var, vi körde småroligt, Benjamin Nygren som var ganska förtjusande, disträ och smårolig i pressmötet. Det får man väl plussa för. Sen var det väl, apropå det du pratade om igår, med att du var nöjd med regeländringarna, med att man har fått en intensivare fotboll och sådär, så du hade kommentarer också kring det här med vattenpauserna. Jag tyckte att, såg du Bosniens match eller?
Knappt. Jag stod just på en trottoar i Guadalajara och följde en del utanför en fullproppad bar. Så nej, jag såg inte, så att jag hade en känsla för liksom matchens momentum i olika skeden av den. Det gjorde jag inte.
Nej, och där är min bestämda uppfattning att Bosnien börjar väldigt, väldigt bra egentligen. Och att matchen skiftar ansikte i just i kraft av de här vattenpauserna. Det är då det händer saker. Och sen så är det 0-1 och så är det utvisning och sen så är det vilda västern rakt av. Och jag tyckte man såg på de bosniska spelarna när matchen rinner iväg, så såg man på dem i ansiktena hur oerhört mycket det betydde. Och det var ett av VMs sorgligare ögonblick hittills faktiskt. Särskilt för oss som har en liten del av hjärtat som slår för det där gänget.
Det är en lika stor del som Gravströms holländska del. Det är inte, men de där pauserna är naturligtvis en jävla styggelse. De förrycker matchen på ett onaturligt sätt. Sen är det väl klart att man kan ställa en fråga. Men vad är schweizarna gör då under uppehållet som inte Barbares lyckas med på den bosniska bänken? Och det är kanske en berättigad fråga att ställa, men det är ändå en fråga som inte borde behöva ställas, för vi ska inte ha timeouter som tillåter taktiska korrigeringar mitt inne i pågående halvlekar. Sen är det ju förtröstansfullt nog så att Bosnien såklart har alla möjligheter att fortfarande gå vidare, för förmodligen räcker det, eller det räcker garanterat, att slå ett likblekt jävla Qatar som ju skämde ut sig på flera olika sätt under dagen. Dels var de bara för jävla dåliga på att spela fotboll, men därtill höll de ju på att brutalisera hela jävla matchdagen också och sparka av ben på Ismaila Kone och sen ha mage att protestera kring påföljden som det ledde till. Så Qatar är ju inte ett sånt landslag som man håller särskilt många tummar för. Och de har väl varit turneringens sämsta lag hittills. Och det är ju positivt för Bosnien inför gruppspelsavslutningen, för Kanada sett till dagen. För det Kanada just har gått igenom, det är ju deras största fotbollsdag någonsin i landslagets, i nationens historia. De har vunnit en VM-match. De har blivit slutspelsklara. De har gjort 6 jävla mål. De har fått ett hattrick av Jonathan David, som vi får lov att bli Wayne Gretzky nu när inte Alfonso Davies kan spela särskilt mycket. Och han är ju på god väg. Och jag vet ju att det finns en stor del av våra lyssnare som kommer dra öronen åt sig inför det jag säger härnäst. För i Sverige så finns det ett hockeyintresse som ibland slår över i protektionistiskt mindervärdeskomplex. Men hockeyns gudagivna ställning och status i Kanada är ju till och med hotad. För okej, det är klart att ishockey fortfarande är Kanadas största sport. Det är framförallt Kanadas kulturellt största sport. Den definierar ju i hög utsträckning deras jävla nationalidentitet. Men vet ni vad? Fotbollen är långsamt och snabbt på väg att passera. Kollar du på utövare numera, så är fotbollen mer än dubbelt så många utövare som ishockeyn. Och det indikerar vad som händer i det kommande släktet, de uppväxande generationerna. Och det är väl en sak. Det ger ju inte en omedelbar avspegling i intresse och kommersiell kraft och titta siffror när det väl händer något stort. Men så kollar man på det som var Kanadas hittills största tv-kväll för året. Och det var ju då OS-finalen i hockey, Kanada mot USA. Och det var ju stort som satan. Det var precis som vanligt skyhöga tittarsiffror i de kanadensiska vardagsrummen och på de kanadensiska sportbarerna. För de var uppe och snudda på 9 miljoner. Och så kollar man VM-premiären, som ändå blir något av ett halvt magplask för Kanada. Jag tror att det är 8,6 jämfört med 8,7 miljoner tittare. Jag är ganska säker på att den här matchen sprängde 9 miljoners vallen. Och när de väl ska spela slutspel, ja, då är det väl 10 miljoner tittare och mer därtill. Så det händer saker. Det går snabbt. Ishockeyns dagar är ju räknade även i Kanada. Och sen får vår hockeyhub på Sportbladet gnissla hur mycket den vill. För det är bara sakernas ordning och tingens gång. Det är ju vad som kommer hända framöver, alldeles oavsett vad vi eller de tycker om saken.
Och man tycker att det känns lite sorgligt.
På ett sätt att jag har det för. Så ett kulturellt monopol på en global skala är ju inte så kul egentligen. Nu är det roligt just för att det är vårt kulturella monopol. Men absolut, jag hör ju invändningen.
Ja, det är lite den här känslan. Så där. Vill du liksom ha en levande kulturella särarter och en spräcklig global by där det finns liksom olika smak på olika ställen, eller vill du bara reta hockeyhubben?
Ja,
och ditt svar är?
Ja, men reta hockeyhubben såklart. Ja, det förstår du ju.
Ja, det är rimligt. Jag hör vad du säger.
Och jag vet också vart du kommer referera härnäst.
Du, jag tänker prata mer om Kanada sen, men har du något mer att köra den här dagen eller dagen som kommer ut och vidare med?
Nej, egentligen inte. Jag hade kunnat prata en massa mer om Guadalajara och liksom bara staden och viben och allt det där. Men de kanske redan har fått tillräckligt med Jalisco-dosering i sina kanyler, den här podden. Och imorgon vet jag fan inte vad som händer, för jag ska ju faktiskt inte gå på match. Jag ska ju också ta mig till Houston, och då bleknar väl fokuset lite grann. Jag förutsätter att Pochettinos USA ska spela, och det gör han väl uppe i Seattle, så det blir väl den stora matchen. Men jag har ingen sån där dagordning som jag känner att jag måste sätta fler prickar i, utan kör du på ditt.
Ja då, nej, men det är en kul dag att se fram emot det med USA som kör vidare. framförallt kanske spännande att se Marocko som ska köra över Skottland. Och sen så är det revanschdags för både Brasilien och Turkiet efter ganska bleka premiärer. Så att det är ingen dålig dag. Det är ingen dålig dag.
Skottland-Marocko är en jävla 5+ match ju. Mm. Och Brasilien-Haiti blir ju kul, även om brassarna kommer vinna med 2-3-13-0. Men där finns det ju eventuellt då en övergång tillbaka till ditt Kanada-fokus. För Jonathan David hade ju kunnat spela för Haiti också. Han är ju etnisk haitier och levde rätt stor del av sina barndomsår på Haiti. Sen var det väl ett ganska korrekt beslut av hans föräldrar att bestämma sig för att det är nog bäst att försöka ta sig härifrån. Men allt som kan bidra till det där strålkastarljuset mot den bortglömda halvön, ja, det tackar världen för. Så det gjorde också Jonathan David bra idag.
Visst kunde han spela för USA också, för Pochettinos USA. Han var född i USA, eller så?
Jag tror det. De föddes väl i Brooklyn. Men sen tror jag just att hemlandet Haiti lockade så att de relocatade dit, ja, innan Jonathan David ens hade lärt sig gå eller prata. Så jag tror att de enda minnen han har från sina barndomsår är från Haiti. Men det är ju helt rätt, alltså vad fan, Balogun som gör målen på USA, han har ju exakt samma story. Han bara föddes i USA och bodde egentligen någon annanstans. Men det är ju bevisligen tillräckligt för att ha det alternativet, så visst.
Så där är det. Jag ska då gå in i ett lite längre Kanada-segment, för jag tycker ju att det här är ingenting nytt. Framförallt är det ingenting nytt för dig, men jag tycker ändå att det är spännande och intressant och det går att och dra paralleller och bredda det lite. Om man då tar avstamp i när Jesse Marsh, alltså amerikanen, förbundskaptenen, tog över som Kanadas nya förbundskapten, så då berättade han om vad som var nytt för honom. Och det var varifrån hans spelare i landslaget, varifrån de kom, var de hade sitt ursprung någonstans.
Alltså etniskt inte om, eller sociokulturellt? Eller?
Egentligen både och faktiskt. Och då pratar jag inte om Brooklyn eller Haiti så mycket. Utan Jesse Marsh sa så här: jag kollar på deras historier och ett och samma namn dyker upp hela tiden. Brampton, Brampton, Brampton.
Och det är något ställe ganska kort bit utanför Toronto i Ontario, va?
Det är precis vad det är. En liten förstad kan man väl säga då, en nordväst om Toronto tror jag det blir. Kanadas 9:e största eller folkrikaste stad, om man nu inte räknar ihop det med Toronto, vilket man ofta inte gör. Jesse Marsh såg det här och så berättade han att jo, men grabbarna här, de har liksom förklarat för mig att det handlar om att det där Brampton, det är ett multikulturellt område där alla spelar fotboll. Alla mina spelare därifrån känner varandra sedan de var små, sedan de var typ 10 år. Och de har ett starkt kamratskap.
Vilka är de här boysen då?
Boysen är, om vi kollar nu på, i VM i Qatar senast så hade de 7 spelare från Brampton. Varav en då var den som är den allra mest ikoniska och viktigaste liksom urförebilden för det här fenomenet och för hela den kanadenska fotbollen. Nämligen Atiba Hutchinson.
Jaha, okej. Way back when.
Ja, det är inte så jävla länge sedan. Ja, HIF och Öster och grejer innan han drog till FC Köpenhamn och sen vidare i karriären. Sluta kanske i Turkiet, kommer inte ihåg. Men jag tror det.
Minns när jag såg honom för första gången. Eiravallen, Örebro, ÖSK mot Öster. Och en ganska vilsen, ung Atiba Hutchinson som fick en jävla massa skraper av Ludvig Ernstsson. Som är någon lite oklar roll med fan på läktaren. Jag kommer faktiskt inte ihåg om han kanske var skadad eller avstängd spelare. Eller om han hade ingått i någon typ av ledarstab. Men han satt där nära pressläktaren på Eiravallen och bara: Atiba! Vakna för fan Atiba! Positionen Atiba! In i press Atiba! Atiba! Det var mitt första minne av honom.
Jag får med att han var lite så här halvblek. Så, i alla fall i HF var det också så, tror jag, att han började lite halvrangligt. Men sen så blev han ju lagets bästa spelare och var ju övergävligt och så här uppenbart för bra för allsvenskan. Och han vräkte ju på och han gjorde ju en bra bit över 100 landskamper för Kanada. Och är då liksom den stora föregången, det stora namnet då i den här Brampton, i förstaden Brampton. De har liksom till och med så här döpt planer efter honom och grejer. Han var med i Qatar, han är inte med längre, så i år har de med sig 6 spelare därifrån. Och det Kyle Larin som gjorde mål idag, det är Tajon Buchanan och Jaden Nelson. För att svara på din fråga då, så alla de här tre har rötterna på Jamaica. Det är Jonathan Osorio som har rötterna i Colombia. Det är Promise David som har föräldrar från Nigeria. Och sen så är det Liam Miller då, som ju flyttade till England som ganska tidiga tonåren någon gång då, för att han var väldigt duktig på fotboll och hade rötterna där.
Atiba hade afrikanska rötter, eller västafrikanska?
Västafrikanska tror jag. Och lite så, alltså, grejen med då Brampton är att 700 000 personer ungefär. Och väldigt många som bor där historiskt har då kommit från Indien. Och ja, det man vet om Indien är att fotboll är inget som de är svinduktiga på generellt ju. Utan det är mer då europeer, latinos, afrikaner, mycket västafrikaner. Och från då Karibien också en hel del. Och det är en ganska så här klassisk berättelse. För att nu är det så att Brampton har då ensamt liksom haft större betydelse för den kanadensiska fotbollen än många av de här hela provinserna som är då enormt mycket mer folkrika och enormt mycket större och så. De har liksom historiskt skickat en jävla massa spelare till landslaget helt enkelt. Och Jesse Marsh när han berättar då, så han prickar väl av det mesta då, att ja, det är ett multikulturellt område. Det är också ett ganska historiskt och relativt fattigt område. Det är liksom immigranter, massa söner till så arbetarklassfamiljer som har rötter någon annanstans. Ganska liten yta. Men det som finns då, och som de senaste årtiondena har exploderat, det är att det finns väldigt mycket fotbollsplaner. Och liksom över 130 planer ska det finnas nu då, som tas om hand av kommunen, sköts av skolor och sånt. Det finns inomhushallar som också då det allmänna finansierar och sköter om. Så det finns ytor att spela på. Det finns väldigt många som vill spela. Det finns förebilder och det finns då också system för att suga upp liksom de här talangerna. Det är samma sak som säger då i Toronto, den här ledande liksom proffsklubben där. Det är samma sak där, att Brampton-spelare, Brampton-kids är extremt överrepresenterade där om man jämför med liksom andra områden. Och där då, jag har läst intervjuer med ledare där, de liksom pekade på att ja, det finns planer och det finns grejer och det finns liksom duktiga ledare och så, men framförallt så handlar det om att de här killarna och framåt också tjejer såklart, men även om det inte har hänt riktigt än på den sidan, de driver på varandra, de lär varandra. Det handlar liksom inte om de här 10, 12, 14 timmarna som man kanske tränar med organiserat i klubben, utan det handlar om de 10, 12, 14, 20, 30 timmarna som de spelar på planerna i kvarteret med varandra och lär varandra.
Den gamla klassiska klusterteorin om hockeyundret i Övik liksom, att de blir bra för att de är bra och gör varandra bra för att de måste vara bra, annars så räcker det.
Ja, exakt så. Och det är väl så där som ekvationen ser ut liksom för en lyckad fotboll. De nationer som lyckas allra bäst, att det finns social ordning, det finns liksom ett system för att liksom motverka utslagning, det finns ett starkt allmänt intresse när man, ja, som i det här fallet, liksom bygger fotbollsplanen och ser till att de möjligheterna finns. Det finns en professionell miljö för de som klarar sig igenom den här tratten, som suger upp och har akademier och så vidare. Men att den stora, stora saken är klustret som du pratar om. Att man spelar fotboll med varann, man lär sig av varann, man testar varandra, man utmanar varandra, man driver på varandra och man har förebilder som visar att man kan, om man kommer från Brampton, bli som Atiba Hutchinson. Man kan få planer döpt efter sig själv. Man kan spela fotbolls-VM. Man kan till och med gå till slutspel i fotbolls-VM och göra fotbollen till Kanadas största sport. Det är lite häftigt det där. Och jag tror att det finns mycket att lära sig för svensk fotboll eller många andra länders fotboll också, när man tenderar att överprofessionalisera kanske utbildningen också. Att det handlar inte främst om, visst, ha duktiga tränare, ha en professionell akademi eller talangverksamhet, men den där tiden utanför, det är kanske den mer än någonting annat som avgör vilken sorts spelare du får fram och hur långt de kommer att nå.
Det finns ju såklart numera en intressant klusterdiskussion som är mer eller mindre relevant för liksom fotbollsundet från Stockholm. Det faktum att nu har vi 13 landslagsspelare från Stockholm, därför vi hade 0 landslagsspelare från Stockholm och jättemånga av dem är från BP-skolan. Är det ett jämförbart kluster eller handlar det mer om resursallokering i både kompetenta tränare och en typ av specialistmiljö som driver de här grabbarna uppåt och framåt? Det finns nog både likheter och skillnader. Och jag kan inte Bramptons geografi, får jag ju erkänna. Men jag kan ju Stockholms geografi och kan konstatera att där finns det ju ett jävla problem som växer sig större och större, i att vi inte har plats och bygga några nya anläggningar. Dels för att det är trångt och dels för att all mark är så satans dyrt. Kanada är ju lite som Sverige, det finns ju oerhört mycket plats ifall man bara kommer utanför metropolerna. Man vet inte om Brampton bara kan fortsätta bygga planer och planer och planer utåt och utåt och utåt. Men jag misstänker ändå att de har lättare att smälla upp spelytor per capita än vad Stockholm har.
Ja, garanterat på det sättet. Sen så tror jag också att det är också en kulturell fråga i Stockholm. Jag är ju bekant med debatten om bristen på planer, men just det där, då pratas det hela tiden om planer för organiserad träning. Det är det man pratar om, att vi har inte tid i vår klubb. Det finns gott om lag som åker liksom över hela stan för att kunna träna 4 pass i veckan eller 5 pass i veckan och så vidare. Man letar liksom, det är dåliga tider och det är liksom sena kvällar och tidiga morgnar, allt vad det nu kan vara liksom, för att få ihop dem där. Men hur du än pusslar och hur du än letar och hur ambitiös och duktig du än är, så kommer du ändå inte handlas lika mycket om de där 12, 14, 16 timmarna som du lägger i organiserad träning. De är jätteviktiga, men det är klart, lägger du 14 timmar organiserad träning men du lägger 18 timmar på egen träning, på planer som ofta, jag tycker man ser hela tiden tomma fotbollsplaner, små ytor där man kan liksom leka, dribbla, där man förr kallade spontan fotboll. Och jag tror att det där får inte undervärderas liksom. Jag tror att man lätt fastnar i en plandiskussion som handlar om att vi måste, i vårt lag måste vi kunna träna. Och ja, det måste man, det är jätteviktigt. Men jag tror inte att det bara handlar om det. Kanske inte ens mest handlar om det.
Nej, och ifall man fastnar i den diskussionen och driver den hela vägen, då vet jag ju av jämförbara fotbollsnationer ute i världen att nästa diskussion som följer efter några år, det är den som handlar om varför får vi bara fram robotiserade fotbollsspelare som agerar utifrån förutbestämda mönster, men som aldrig bryter mot dem och som aldrig gör det oväntade och som aldrig bidrar med den X-faktor som ändå fotboll desperat behöver. Så det går ju absolut att ha coaching som en för stor del av en fotbollsfostran också. Och där kommer ju då, och det är ju intressant med Stockholm faktiskt, för där är det liksom olika delar av världens tidigare diskussioner som finns i en och samma stad. Varför spelar vi inte spontanfotboll längre? Ja, i innerstan och i välmående och resursstarka förorter, där är väl ofta förklaringen att kidsen har det för bra och för bekvämt och har för många andra valmöjligheter som lockar, vilket enligt klischén då innebär att de hamnar i soffan framför Netflix istället. Sen finns ju den andra diskussionen som också har behövt hanteras, och det är ju varför folk inte heller spelar i de mer utsatta förorterna, för där är ju spontanfotbollen mindre närvarande än den var för en generation sedan. Och där har ju den generella förklaringen ofta blivit att, ja men vet ni vad, det är för att det har blivit för farligt. Föräldrarna släpper inte ut sina ungar ner till liksom buren kvällarna långa längre. För vem vet vad som händer där? Vem vet vilka som stryker runt där? Vem vet vilka som rekryterar där? Och då är vi plötsligt inne på någon typ av Sao Paulo-diskussion. För Sao Paulo har ju historiskt sett, alltså i modern tid också, varit den stad i världen som producerar mest talang strax före Paris. Men där har det ju allt högre utsträckning hetat att det där är på väg att ta slut. Dels för att de har byggt bort alla planer, men framför allt för att ungarna inte vågar vara ute och spela på kvällarna längre. De får inte vara ute och spela på nätterna för sina föräldrar. Och det har väl både för- och nackdelar, men liksom hela den sociala dimensionen av det hela är ju ganska nedslående. Och där känns det återigen utifrån bara någon form av instinktiv ryggradsreflex som bygger på min oerhört vaga bild av den sociala miljön i Brampton. Att där finns det nog tillräckligt mycket resurser för att en bra pool av anläggningar ska kunna byggas. Men det finns nog även tillräckligt mycket hunger för att ungarna verkligen ska vilja spela, samtidigt som att det inte är så jävla trasigt i immigrantkvarteren att folk inte vågar gå ner till fotbollsplanerna. Och det kan väl kanske vara en ganska bra cocktail och liksom bygga landslag utifrån i förlängningen.
Ja, jag tror att du är inne på att det är inte en jättesvår ekvation. Alltså att ofta de länder som lyckas, då finns det ett bra system, en bra struktur, en bra sociokulturell miljö eller vad man vill. Det finns drivet, det finns behovet av att lyckas. Det finns förebilder och det finns fotbollsplaner. Det är inte mycket svårare än så. Får du ihop alla de där bitarna och duktiga ledare, ja, men då har du bra fotbollsspelare också. Jag tror att du är helt rätt ute i att så här, samhällskontraktet i problemområdena, att det är ett väldigt tydligt tecken. Vågar inte barnen spela fotboll längre? Eller vågar inte föräldrarna släppa ut sina barn och spela fotboll längre? Det är ett lackmustest eller en liten sån här undulat i gruvan för att visa exakt hur långt och hur djup problematiken är. För det är det sista du stryker. Det är mycket annat som du stryker innan du stryker att dina barn ska kunna ut och spela fotboll. Och för att liksom summera den andra analysbiten kring akademierna och vilken sorts spelare de fostrar, så behöver jag inte gå längre än till den som jag alltid går till, nämligen Jorge Valdano. Låt mig citera. Akademier förbättrar medelmåttiga spelare men förhindrar de unika. Alla tränar på samma sätt nu. Man överanvänder en- och tvåtouchfotboll och utesluter finter och dribblingar och de där ögonblicken av oförutsägbarhet som gjorde fotbollen så spännande. Jag kunde inte sagt det bättre själv.
Du har liksom tagit med dig 4 digitala Valdano-böcker till VM, eller? Det känns som att det du har gjort på planet över snarare än att jobba på riktigt. Du har suttit och lärt Valdano och liksom kom in i turneringen med hans skrifter ringande i öronen.
Kommer inte säga att det är en dålig metod att ta sig an fotbolls-VM?
Nej. Jag yrkar bifall från Guadalajara-juryn.
Rimligt. Jag tänker släcka ner i Houston och vänta eller räkna timmarna tills Erik Niva behagar dyka upp och göra ett hederligt arbete med det svenska landslaget.
Då jävlar blir det Lundells bra låtar. Jag vet vad jag går och funderar på.
Vad funderar du på?
Jag funderar på om jag varit i Brampton. Jag har varit i Toronto en gång på den tiden jag faktiskt var sportjournalist och inte bara sysslade med fotboll. Så det var ju någonting om liksom hockeystaden och fan. Tänk början då och sudden och hela den där skiten liksom. Men eftersom att man är som man är så dammsög jag ju det utvidgade storstadsområdet efter fotboll. Och då fanns ju inte Toronto FC, men det fanns en föregångarklubb som hette Toronto Lynx som spelade någonstans ute i förstäderna. Taxi utbyt som själva satan tog mycket längre tid än vi hade föreställt mig. Och sen blev jag bara, det här är ju före Uber, så det var inte så att jag fick tag på någon taxi när jag skulle hem igen. Men det var eventuellt en stad som hade kunnat vara Brampton. Det var ju en väldigt småskalig grej. Det var liksom mer den här känslan av att grilla några burgare och skrapa ihop morsorna från kvarteret än proffsfotboll som vi känner den. Men jag minns att det var den där killen som sen hamnade i Giffarna. Jag kan falla aldrig skilja på Balagarba och Ali Gerba. Men Balagarba var nigerian, så det måste väl ha varit Ali Gerba, tänkte jag, som spelade när jag såg det. Det ska fan jag åka hem och kolla nu om den matchen eventuellt kan ha spelats i Brampton.
Värt att kolla. Ali Gerba var definitivt kanadik, så att det kan äga sin riktighet. Ja, men vi säger väl så, och så får vi bli kanon på midsommar.
Ja, nu går jag faktiskt in mot den supporterfesten, supporterzon som fortfarande är jävligt livlig typ 2 timmar efter slutsignalen på Akronstadion här. Så man kanske kan bli kanon före midsommar.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.